Vi är stolta över att berätta att vi numera gör denna podd tillsammans med Nextory. Erik, kan inte du berätta för våra lyssnare om vad Nextory är för någonting?
Det gör jag hemskt gärna. Nextory är kort och gott en streamingtjänst för böcker och magasin. Personerna bakom Nextory har sina rötter i Syrien där de bevittnade hur diktaturen begränsade tillgången på böcker. När de sen kom till Sverige blev det deras kall att göra böcker tillgängliga för alla. För en månatlig avgift får man alltså tillgång till en väldigt stor mängd e-böcker, ljudböcker och magasin. Allt digitalt. Smart, va?
Verkligen. Du och jag har ju någonting gemensamt och det är ju att vi älskar deckare. Så vad är det du läser just nu?
Just nu läser jag Keplers Lazarus som är en av böckerna i serien om polisen Jona Linna. Jag ligger faktiskt några böcker efter i den serien så det passar perfekt att ta ikapp med Nextory eftersom jag då inte behöver köpa alla böcker. Men du har istället hittat det perfekta sättet att somna på kvällarna, eller hur?
Yes, jag har kommit på den briljanta idén att lyssna på Sagan om ringen, Lord of the Rings, som ljudbok. Det är det sista jag gör innan jag somnar. För det är en perfekt bok för det syftet. Tempot, berättarrösten, det är ju som att ta ett sömnpiller mer eller mindre. Mycket bättre än att stirra i telefonen och framförallt att bråka med folk på Twitter.
Det är det verkligen. Och vill man som lyssnare stötta podden och ge oss möjlighet att steppa upp i vår bevakning av Malmö FF, ja, då ska man signa upp sig för 6 veckor gratis genom vår kampanjsida som ligger på våra sociala medier. Det kostar ingenting att prova och du kan avsluta prenumerationen precis när du vill.
Ja, kanonerbjudande helt enkelt. Så stort tack till Nextory för att ni är med och hjälper podden att utvecklas ytterligare. Han är hallänningen som är född i Unnaryd. Han har representerat klubbar som Halmstad BK där han var med och tog upp dem till Allsvenskan efter ett kval mot Sundsvall 2013. Efter det så har vi Kalmar FF, Leeds United, Blackburn Rovers, Malmö FF, Norska Stabæk, IFK Värnamo, Al-Adala, jag kan inte uttala det, i Saudiarabien och nu idag spelar dagens gäst i australienska Western Sydney. Och med det sagt så säger vi ett stort varmt välkommen till Marcus Antonsson.
Tack så jättemycket.
Hur står det till då?
Jo, men det är bara bra. Snart läggdags här nu på andra sidan jorden, men det är bara bra.
Det ska sägas att klockan är väl 9 hos dig i Sydney. Ni har sommar och det är varmt. Medan vi har precis i Malmö fått minus 10 grader, kallt och vinter och bara allmänt jobbigt.
Ja, det känns lite... Man vill ju inte vara skadeglad, men när man vet vad det är för väder hemma och man hänger på stranden och sånt när man inte tränar så känns det lite extra gött. Alltså, så är det faktiskt.
Ja, jag kan tänka mig det. Hur skulle du vilja beskriva dig som person?
Ja, du. Jag är positiv, optimist i alla lägen. Vinnarskalle. Mm. Ja, det är väl lite så. Typ. Mm.
Hur många gånger har du sett Swedish House Mafia nu då?
Ja du, noll.
Noll?
Jag fattat frågan, alltså, jag är lite trögtänkt. Alltså, så
här. Det är ingen fara. Nej, men jag har spanat in lite på dina sociala medier och då har jag sett att du har lagt upp en biljett på Swedish House Mafia och att det var tredje gången gilt som du såg dem uppe i Stockholm, tror jag det var. Oh. Så då tänkte jag att då måste du väl gilla dem.
Ja, det vet jag.
Det ska sägas att detta är typ 10 år sedan, men...
Jag funderar på om det är... Jag kommer fan inte ens ihåg det. Jag tror inte det blev någonting där det, alltså. Det där var mitt jävligt luddiga svar.
Det är ingen
fara. Inte så minnesvärt.
Nej, eller hur?
Lammsteak från Australien eller är det kroppkakor som gäller?
Ja, det är ju kroppkakor får jag säga, för lamm är ingen favorit. Nej, definitivt.
Lägga sig ner i en frilägsutvisning som Robin Strömberg eller stå upp?
Stå upp. Jag är väl, ser väl mig själv som ganska ärlig i de lägena, och är väl kanske för ärlig ibland. Det är väl lite så fort. När man känner att man har en möjlighet att ta sig till ett avslut, så har jag väldigt svårt att tänka på något annat än att just fullfölja situationen.
Jag hoppas du förstod den referensen, för att jag vet att du tidigare varit lite bitter på just Robin Strömberg.
Ja, när han spelade i Mjällby. Det slog mig när du sa det, men jag fick ändå så här fundera. Det var länge sedan alltså. Men jag kommer fan ihåg situationen lite svagt ändå. Så nu när du säger det så förstår jag vad du menar.
Lite trauma kanske.
Ja,
Sebastian, tar du över här?
Yep. Vem är bäst på golf i det tidiga MFF-gänget?
Jag. Nej, men det är jag väl handikappmässigt fortfarande, tror jag. Nu är det lite svårt och man har ju lite koll såklart. Jag vet att Arno tar sig neråt sakta men säkert. Erik Larsson ligger stabilt. Har väl också tänkt sig lite grann. Han går och spelar själv på Kreta. Men ja, det är väl det. Det var de jag spelade mest med. Sen Mackan och de har mycket annat för sig också. Men lägst handikapp har nog jag fortfarande.
Känns som det är mest paddel där mellan Mackan och Safari.
Ja, det, men så är det ju. Men de hinner väl med en del golf också. Men inte lika mycket som vissa andra.
Hur är golfen nere i Australien då?
Den är magisk. Och det säger jag utan att ens ha spelat några överdrivet bra banor med, alltså, rankingmässigt här. Med de jag har spelat har ändå varit liksom en jäkla hög nivå. Det är grymt alltså. Det får jag säga. Det är lite annorlunda. Men sen också vädret och hela den biten så är den grym.
Men det slår väl inte Halmstad bollklubb, eller jag säga, Halmstad GK?
Den är ju, alltså, den är jävligt bra, det får man ju säga. Men det är annorlunda golfen, alltså, det är, greenerna är sjukt snabba, så påminner mer om PGA Links än någon annan bana i Sverige, ska jag säga.
Bästa sättet att göra mål på er, Anton? Eller Anton,
Marcus. ja du, vad ska jag säga där då? Tap in, såklart.
Ja. Springa åtta runt Vida eller vinna mot Erik Larsson i golf?
Det är ganska trevligt båda grejerna. Men där får man väl ändå säga... Man vann ju mot Erik varje gång och sprang åtta runt mig vidare. Jo, då har man inte gjort lika många gånger, så då får man ju hålla det högre.
Vilket lag var din favorit under Malmö-tiden att göra mål på?
Ja, du. Man älskar ju att göra varje mål. Det är ju lika nice, höll jag på att säga. Men det finns ju såklart vissa lag som... alltså jag, det är så svårt att urskilja det där. Så man blir lika glad varje gång, känner jag.
Han du ändå ta till dig en del av liksom rivaliteterna som Malmö ändå har mot Göteborg och Helsingborg och Stockholmsklubbar och sånt där?
Ja, nej men såklart. Sen kommer jag knappt ihåg alla. Alltså det är svårt här i efterhand att komma ihåg exakt vilken man gjorde mål mot och inte liksom. Men det är klart, klart att man tar till sig det, och det gör man ju jäkligt snabbt när man kommer till en klubb som MFF liksom. Så det gör man ju.
Var eller ej?
Ej. Det blev jag... Jag gjorde mål nu i... Det var Sydney Derby här i helgen. Gjorde mål i 8:e minuten och firade som en galning. Gled på knä och var helt tokig. Och för att sedan få målet bottent med millimetermarginal. Jag tror fortfarande jag var onside, men den här linjen var bra här var jävligt tjock. Så nej, det tar bort jävligt mycket av glädjen. Och även när man har... Alltså man har ju ofta en känsla när man gör ett mål om man är onside eller inte. Men det är ju liksom de här millimetermarginalerna till höger och vänster. Så att inte kunna fira riktigt liksom, och hela tiden veta att det kan bli bottent. Det är en väldigt speciell och konstig känsla som dödar en del. Alltså. Mm.
Finns det någon VAR-debatt i Australien? Eller har det varit lite att det har kommit in från ingenstans som det var i många andra länder att man inte ens knappt diskuterade innan?
Jag vet faktiskt inte. Jag har inte hunnit eller jag har inte diskuterat det med någon här egentligen. Det enda jag fick till mig, eller så har jag pratat lite om, det var som sagt den här offside-linjen som har varit en debatt om i alla andra länder också. Du vet att hur du får det rätt med bildrutor och olika grejer. Men de sa att den är jävligt tjock den här linjen här. Så de ligger väl lite efter kanske på den biten. Och det fick jag lida för nu. Men som tur var så vann vi derbyt ändå. Så det var väl lite plåster på såren i alla fall.
Slutligen, vad betyder fotboll för dig?
Det betyder ju jäkligt mycket alltså. Det har ju varit någonting en stor del av hela ens liv såklart, och man har ju det har ju format en också liksom. Man har levt i det egentligen hela sitt liv och även hela sitt vuxna liv också med alla grejer man fått uppleva, så det betyder ju väldigt mycket såklart.
Gött, då var det slutet på våra snabba, kvicka frågor, och då ska vi ju gå in på din karriär. Och Sebastian, jag tänker du kan ju ta över och börja med början.
Du börjar ju din karriär i Unareds GIF innan du skrev på för Halmstad, där det blev 71 matcher, 11 mål, om inte jag har fel. När upptäckte du att du hade det här med att spela boll, var du faktiskt duktig på?
Ja, det var ju intressant statistik. Det hade jag faktiskt inte en aning om. Det var så länge sedan jag var ung. Nej, men det upptäckte jag väl tidigt. Det var liksom hela mitt liv när jag växte upp som liten. När jag stod ute och kickade och jag sköt på ett mål som jag fick av min kusin i väldigt ung ålder. Liksom. Så det var det enda jag gjorde när man inte var i skolan eller så. Liksom. Och har väl alltid haft liksom, gjort mycket mål och varit framstående i unga åren också. Så någonstans så har man ju alltid velat satsa. Sen så var jag i Unnaryd väldigt länge, om man ser till att jag tillhörde liksom ingen elitklubb förrän jag var 17-18 år när jag gick till Halmstad då. Så det är klart att det är en speciell, lite speciell resa och lite av en late bloomer så, eller att jag fick liksom chansen sent, men skam den sig ger sig.
Väl efter 5 år i Halmstad så väljer du att packa väskorna och flytta till Kalmar för spel där tillsammans med Elmtrion, Svante Ingelsson, Ismael Silva. Under säsongen får du något av ett genombrott då du på 41 matcher gör bland annat 22 mål. Vad var det som gjorde att det klickade så bra?
Nej, men det var ju att det var väl lite det jag hoppades på när jag lämnade Halmstad. Jag fick aldrig riktigt chansen i Halmstad. Jag var liksom, hade en liten ungdomsstämpel på mig egentligen genom hela min period där och slog igenom sista halvåret, och då ville de ju förlänga kontraktet också, men då var det liksom för sent. Då var Kalmar intresserade och det surrade. Det fanns intresse från andra allsvenska klubbar också. Jag kände väl att jag behövde en ny start. Och hoppades på att kunna få det i Kalmar. Och det var liksom, det var precis så det blev också. Jag fick ett förtroende som jag inte hade fått innan. Och det var väl egentligen, det var väl egentligen den enkla och ja, den enkla sanningen, att jag helt enkelt fick börja spela. Hade jag fått börja spela tidigare i Halmstad så hade genombrottet kommit betydligt tidigare än så. Det är jag ganska övertygad om.
Ja, för det är ju verkligen någonting som när man ser på statistiken och även klipp från den tiden, att i Kalmar så känns det som att du gör verkligen mål på lite vad som helst under de här två säsongerna. Och så. Det här handlar väldigt mycket om dig, Marcus, och jag är ju ett fan av dig sedan din tid i Malmö. Men jag måste erkänna att Rasmus Elm är ju också lite av ett unikum för mig, i alla fall i svensk fotboll, som kan få mig att ligga lite vaken om på nätterna. För du har ju spelat med honom. Tror du att han hade kunnat bli en av Sveriges bästa spelare genom tiderna om man kanske bara hade hållit sig frisk, tänker jag?
100%. Alltså, det var ju någonting som man blev, alltså när jag kom så var jag ju, jag kommer inte exakt ihåg hur det var, men han, om han kom efter, strax efter mig, att det liksom blev klart att han ja, att han inte, att han flyttade hem liksom, och så var det det här med hans problem som han hade då med sjukdomen och han var borta länge liksom, även när han tillhörde. Och så var han liksom inte med, utan han försökte ju bara liksom fokusera på sin hälsa och liksom fotbollen var ju liksom sekundär. Det var liksom, han hade inte räknat med att spela, utan det var ju bara förordning på det. Sen kommer jag ihåg hans första träning han gjorde efter all den frånvaron och all den problematiken, och han liksom han rörde ju sig väldigt begränsat och tog det jävligt lugnt, men liksom den kvaliteten och den fotbollshjärnan som han hade, det var liksom någonting som man, ja, det var ju direkt att man bara tänkte wow liksom. Och då gick han typ på 30% kändes det som. Så det är klart, absolut hade han ja, han var en otrolig fotbollsspelare liksom.
Men som ung spelare, som du själv och dessutom målskytt, att ha en sån spelare liksom bakom sig både utanför planen och även på planen, Hur mycket suger man åt sig liksom av den här fotbollshjärnan?
Nej, men det är mycket såklart. Det påverkar ju, så har man sån otrolig respekt. För det första så är jag också en väldigt ödmjuk och fin person liksom, som man lyssnar. Alltså, man har ju verkligen en, man suger åt sig så mycket som det bara går. Och sen hade jag även förmånen där liksom, tajmingen då med att spela med alla tre Elmbröderna som är alla tre helt fantastiska människor och lagspelare och vilja att hjälpa och ge tips och råd och allt sånt. Så det är klart att jag lyckades ju hamna där i en perfekt tid i min karriär och liksom kunde suga åt mig så mycket som möjligt. Och så hade jag ju hela tiden deras support och liksom, ja, kom väldigt bra överens med dem liksom, och såg upp till det de gjorde och hade gjort. Så det är klart att man som ung spelare vinner väldigt mycket på att lyssna på äldre spelare som har erfarenhet och som vet vad de pratar om.
Men hur som helst, efter succén i Kalmar så slutar det ju faktiskt med att du gör ett utlandsäventyr, kommer till Leeds. Du har den gamla storspelaren Gary Monk som tränare. Leeds under den tiden är ju ingen särskilt stabil klubb egentligen. Vi har ett ekonomiskt bekymmer, en ägare i Massimo Cellino som är, ja, lite halvgalen får man ju säga. Minst sagt kontroversiell i sina beslut och uttalanden. Jag vet, bland annat har han sparkat Brian McDermott och sen osparkat honom i samma veva. Och målvakten Paddy Kenny fick ju lämna på grund av att han fyllde år den 17 maj och nummer 17 var tydligen Massimos otursnummer.
Ja, det stämmer. Det blev man massor när man, det var ingen som fick ha det i laget.
Och jag vill ju även tillägga att han är även dömd faktiskt för att ha lurat den italienska lantbruksministern på 7,5 miljoner pund 2013 tror jag det var. Men hur kommer det sig att det blev den här klubben med tanke på den här historiken och så? Det ska dock sägas att jag tycker att spela för Leeds kan vara det coolaste som finns.
Ja, nej men det var ju... Alltså grejen var att den som jag gjorde ju när jag lämnade så hade jag väl gjort 10 mål och 2 assist på de första 12 matcherna tror jag i Allsvenskan. Så jag var ju, jag hade mycket alternativ och det var liksom, det var en ganska intensiv period utan att överdriva så var det ju liksom var och annan dag som agenten då ringde med nya klubbar som hade hört av sig och allt sånt. Men Leeds var liksom den klubben som var först ut och som var väldigt på, om man säger. De var väldigt drivande och få ner mig till, eller liksom flyga över mig så jag skulle få träffa dem. Och liksom när man väl har satt sin fot innanför Ellen Roads dörrar och de sålde in det projektet så var det liksom svårt att tacka nej. Liksom, det bara kändes som att jag ville vara del av, för det var ju liksom en sovande jätte liksom. Det är ju, kan ju alla vara överens om, det vet ju alla om liksom.
Ja, absolut. Och
det var lite det som jag gick igång på, det projektet att försöka vara en av dem som var med och tog, alltså försöka ta Leeds tillbaka där de är hemma i Premier League liksom. Så det var väl ganska, det var magkänslan där helt enkelt, och när jag var där så kände jag bara att det här vill jag signa upp på och jag vill vara en del av det här.
Det är ju onekligen en unik klubb på så många olika sätt, och framförallt så får man ju säga att du bevisar ju det jag har rätt i, att det var en sån jätte, för sen så småningom så åkte de faktiskt upp till Premier League med dunder och brak och sådär. Men jag tänker att det börjar ju väldigt bra för dig när du väl kommer dit. Du är ju, blir ju månadens spelare och du gör ju några riktigt fina baljor i bland annat liga, eller kuppspelet menar jag. Bland annat så har du en sån här otrolig vändning mot Fleetwood Town, om jag inte minns fel.
Stämmer.
Och där
jag, tror Ove Rössle, jag tror Ove Rössle, jag tror han tränade Fleetwood om inte jag helt sett på det.
Ja. Det stämmer. Och han är ju faktiskt också tränare, ska det sägas, innan du kommer. Men sen händer det ju någonting som inte jag i alla fall kan förklara. Du får ju tyvärr förpassas till bänken och även spela i U23. Där du också pangar in en jäkla massa mål, hattrick bland annat och så vidare. Men vad var det som egentligen hände i din tid i Leeds? Jag vet att du har tidigare pratat om det, men...
Ja. Nej men det var ju väldigt, som sagt, starten var ju kanon. Jag kom med ett liksom galet självförtroende och kom rakt in i, alltså hade spelat halva allsvenskan, kom rakt in i deras försäsong och jag hade liksom bra form medan de kom från semester. Så jag började jävligt bra och det kändes skitbra och jag liksom kände ju bara att det här kommer ju bli succé. Så som du var inne på, jag blev månadens spelare, framröstad av fansen i första månaden där, eller vad det var, första andra månaden. Och det flöt på bra, jag gjorde mål liksom kontinuerligt. Och sen var det väl egentligen, det som ställde till det var ju en skada som, en jävligt skum sådan. Jag ramlade illa rakt över en, alltså jag skulle tackla och så la han sig, så ramlade jag rakt över hans höft typ, och alltså med revbenen handlöst så kände jag ju direkt att det gjorde jävligt ont, men ställde mig upp och spelade vidare på adrenalin och sen så fort det lades efter matchen så kände jag ju att det var inte bra. Och månaden egentligen som följde där, eller först och främst var det ju dagarna och veckorna, men det liksom, jag kom inte upp ur soffan om jag satt ner, jag kunde inte ligga ner och göra sitt, alltså ta mig upp igen, så tog det väl. Där var det väl fysioteamet gjorde ju ett misstag där. De behandlade, liksom trodde det var en blödning mellan revbenen. Och det tog typ 2 veckor innan jag fick en röntgen då. Och då visade det sig att 4 revben var ju knäckta. Så det blev liksom... Det var väl en sak, men just att det gick 2 veckor först då när jag var typ handikappad. Alltså jag kunde inte röra mig på... Jag fick ju fortsätta spela. Jag tror jag spelade 1 eller 2 matcher med den här... med det här, alltså smärtan då. Och det säger ju sig ganska självt i Championship som är en jävligt fysisk liga. Att ha fyra brutna revben, det är liksom ingen bra kombination. Så jag var ju, för att uttrycka det milt, värdelös de matcherna. Och sen konstaterades det då med en röntgen att det var fyra knäckta revben. Och då tog det ju ett par veckor till där. Som jag var ute helt. Under den perioden egentligen så Chris Wood som jag spelade ihop med och även petade innan skadan. När vi bytte till en forward, han öste in mål hela den säsongen. Så det var ju liksom en kombination av en olycklig skada och att en spelare helt enkelt presterade på max. Sedan, så det var liksom ingenting att säga om sen egentligen, utan han gjorde mål mer eller mindre varje match. Jag tror han gjorde 33 mål eller någonting. Så det blev liksom, det var inget snack om att han skulle spela sen. Så jag hämtade mig aldrig riktigt där.
Men hur kommer det sig att man spelar med den typen av, alltså med den smärtan? Är det att klubben ligger på och pressar med att man själv liksom är otålig? Eller hur hamnar man i det läget att man väljer att spela? För det måste ju bli väldigt ont.
Ja, när vi gjorde det ju såklart. Som sagt, Alice, min kära livskamrat, hon klagade ju på mig i början liksom, fan att jag gnällde och att hon fick hjälpa mig upp i soffan liksom. Sen när det väl konstaterades att det var fyra knäckta revben så var det lite mer förståeligt. Men det var väl lite, jag var väl sur på det, och det kan ju liksom, tänker man tillbaka på det så var det ju dåligt gjort av fysioteamet att de inte röntgade direkt liksom. Jag kommer ihåg att de handlade liksom, jag låg på britsen varje morgon och de tryckte liksom på, jag låg på magen, de tryckte på ryggen liksom, och det gjorde ju så jävla ont. Så de upptäckte ju helt enkelt inte det, och det skulle de ha gjort direkt. Så jag kunde inte mer göra. Jag sa ju hur ont det gjorde, de märkte hur ont jag hade, men det var ju, ja, det var olyckligt. Men så är det liksom, det är ingenting jag, vad ska man säga, någonstans så ligger det ju bakom en, och man måste ju hela tiden se framåt. Liksom, det är små marginaler i fotboll, extremt små marginaler ibland. Och, ibland är det till din fördel och ibland är det till din nackdel. Och det är inte mycket man kan göra åt nu. Liksom.
Men det låter ju fruktansvärt. Jag menar, jag klagade häromdagen för att jag hade stukat min tå. Och var nära på att sjukanmäla mig från jobb för det.
Ja, eller hur?
Men du, jag kan tänka mig att med det här och jag kan föreställa mig att klimatet i England är ju bra mycket tuffare i Sverige. Både värdemässigt men framförallt som fotbollsspelare. Och samt när det blir värvat lead så blir det ju inte som du har tänkt dig med den här bizarra händelsen egentligen. Och jag förstår ju självklart att man påverkas som det och att stunden kan nog kännas jäkligt tufft. Men finns det en del av dig som kanske ser tillbaka på den här tiden som en nytt i erfarenhet framöver i liksom karriären som du har haft och fortfarande har?
Ja, men 100%. Alltså grejen är att det blir ju där och då så är man ju, jag känner väl någonstans att, alltså nu är man ju så mycket mer härdad med allting man har gått igenom med och motgångar och vet hur man ska hantera det mycket också på grund av att jag Från det att jag bytte agentur och började jobba med Mackan och Petter och Berra och de här, så Petter och jag pratade väldigt mycket och har hjälpt mig mycket mentalt också. Så man har ju lärt sig lite hur man ska liksom tackla sådana här grejer. Så det hade jag ju önskat kanske att jag, eller det brukar jag säga till dem också, att jag hade önskat att jag hade haft någon sån från det att jag egentligen började spela professionellt. Det är så mycket som, det är så mycket man ska hantera hela tiden mentalt. Liksom. När man väl har tagit sig till elitnivå så sitter 90% i skallen. Liksom. Så det är klart att det också varit en lärdom den perioden som var tuff där. Men man lär sig hela tiden. Och, det är någonting som man kan dra lärdom om senare. Liksom.
Yeah. 2017 lånas du till den gamla svenskklubben som både Patrik Bjerred Andersson och Martin Dahlin har spelat för. Jag tänker på Blackburn. Du gör 31 matcher och 7 mål. Hur går tankarna när du lånas ut till Blackburn i League One?
Ja, det var ju lite tumultartat innan, eller det var speciellt liksom, för som jag sa innan, så när jag gick till Leeds så hade jag så jäkla mycket att välja på, eller det var liksom väldigt, man var het på marknaden helt enkelt. Och sen med det året i Leeds, så ja, det var ju första gången man var utomlands och upplevde det liksom, att just vilken färskvara det är med fotboll och sånt. Så för jag hade väldigt svårt att acceptera först att det var, alltså att gå ner ytterligare snäpp då, man ska säga, och gå till Blackburn. De ramlade ju ur Championship det året jag var i Leeds, och först så kände jag bara att nej, alltså jag går inte ner och spelar League One. Jag är alldeles för bra för det och sådär. Och sen insåg jag att det fanns inga bättre alternativ i England. I alla fall, jag ville vara kvar i England först och främst. Jag trivdes väldigt bra där och såg ju liksom möjligheterna. Det hade alltid varit en dröm att spela i England. Men sen så åkte jag och träffade tränaren där. Jag hade ett möte med honom och han sålde in det. Och då kände jag ju någonstans att, ja, att det kunde vara en bra möjlighet för mig att kickstarta igång det igen. Liksom. Och också en jäkligt fin klubb att göra det i. Så det var egentligen så tankarna gick när jag valde till slut att gå dit då.
Också lite av en sövande jätte, för att under din session där så flyttade ni faktiskt upp också från League One till Championship.
Ja, nej, men det var ju verkligen så. Det var en jäkla, det var skitbra tid. Jag hade en bättre tid i Blackburn, får jag säga, och det var också för sportsligt. Var det ju egentligen fram till första halvåret gick ju skitbra. Jag var en tongivande spelare i startelvan och gjorde mycket, mycket mål och mål och assist där, och liksom det var samma visa en gång till tyvärr sen då, som förstörde det egentligen. De ville ju köpa loss mig, och sen kom en skada där i några dagar innan nyår som höll mig borta i 10 veckor, och det är väl egentligen de skadorna, peppa, men det är ju de 2 åren i England, det är de längsta skadorna egentligen som jag har pådragit mig, och de ställde till det lite för mig där. Så.
Ja, det var ju en fotskada, vet jag. Och innan dess så hade du målat i princip varenda match. Eller inte i princip, jag tror att du målade varenda match. 5 raka i alla fall där i början. Men jag tänker att vi ska ju förflytta oss lite i tiden till 2018 istället. För att du är ju i Blackburn under den tiden. Och samtidigt i England så spelar du där. Och i MFF i Malmö så är det ju kris, mer eller mindre. MFF har efter en rejält dålig resultatrad, där MFF förlorar mot Trelleborg, tror jag, väljer att sparka Magnus Persson som tränare. Man tar in Uwe Rösler. Och som jag lustigt nog tränade Leeds året innan du kom där. Du har ju målat i A-League One. Det snackas om liksom att de vill värva dig och behålla dig från Leeds. Men det slutar med att du helt enkelt landar i MFF. Hur kommer det sig att det blev just MFF den hösten?
Det var ju som sagt mitt sista, vad ska jag säga, efter lånet i Blackburn så åkte jag hem på semester till Sverige och fick ett, det låter liksom som att det här var på 1700-talet eller på så här. Nej, men jag fick ett brev hem från Leeds, så jag hade ju ett till där liksom, och hade ju förhoppningar på att liksom, min tanke var ju att liksom, efter lånet i Blackburn då att komma tillbaka till Leeds, de hade ingen tränare, de hade sparkat, de skulle ha in en ny tränare, komma tillbaka dit och få liksom en andra chans. Men så får jag ett brev hem då, så där de säger att jag kan ta någon extra vecka semester eller två och försöka hitta en klubb, för de ville inte ha kvar mig.
Oj.
Så jag var ju liksom jävligt, vad ska jag säga, man var ju självförtroende var sargat och man var ju skitbesviken och liksom ovisst allting. Hitta ingen ny klubb, liksom, det är ju klart att det är noga att försöka välja i ett sånt läge. Och tillbaka till England, och det var där jag, då blev jag liksom förpassad till U23 och fick träna med dem då, trots att inte Leeds hade någon tränare. Det var ju nya ägare också då, så det är väl också allt ändrades, så de skulle sätta sin en ny touch på det. Så det var liksom, det var ju ett, en sån tid då egentligen. Och så, ja, jag hade ju liksom ambitionen att vara kvar utomlands ändå. Liksom. Men så kände man, då dök ju först Djurgården upp som jag har pratat om också innan. Att det var ju nära att jag, innan Malmö, han kritade på för Djurgården. Men sen hörde Danne av sig. Jag åkte till Köpenhamn och träffade Ove och Danne. Och liksom, det var samma grej där egentligen. Liksom. När poletten trillade ner, man träffar Danne och Ove där och inser liksom att Malmö FF vill ha en, så kändes det ju som, ja, det var ju glasklart att jag ville skriva på för Malmö och göra något riktigt bra där. Så det var liksom på den vägen egentligen.
Så med andra ord, ni hade det här klassiska mötet på Kastrup.
Exakt.
Som man alltid har.
Det stämmer.
Men det är ju så, det är så himla intressant att höra detta ändå, för att när man sen blickar framåt lite tiden när du kommer till Malmö, jag menar, för mig och varför jag, det här låter ju som din elegi, men för mig kommer jag alltid minnas liksom den här tiden som otroligt, otroligt unik i svensk fotboll i modern tid, för att ni ligger ju risigt till i Allsvenskan, eller vi, och ni redde upp säsongen genom en tredje plats och dessutom ett gruppspel i Europa League som man dessutom tar sig vidare från till en 16-delsfinal där du har en sanslös sejour, mer eller mindre. Så att jag, får man säga så här, tack i efterhand.
Kom ingen fråga då. Att lägga till din
stort. Nej, men det är såklart, det är fint att höra och det är jävligt fina minnen man tänker tillbaka på. Liksom. Det är en otroligt jag ska säga, fin period i min karriär liksom, som du beskriver där, och det är liksom någonting som man alltid kommer bära med sig. Så är det ju.
Mm. Mm. Många gånger har du sett det där Besiktas-målet på YouTube?
Ja, det är ju många. Så är det ju. Sen är det alltid lite på något sätt, jag vet inte, det är svårt med rättigheter och grejer och få se, så man får lägga ner lite effort för att få fram det. Men, men nej, det har man ju kollat på några gånger. Så är det ju. Mm.
Du spelar ju även tillsammans med en viss Pontus Jansson i din tid i Leeds. Sa han något till dig när MFF kom på tapeten?
Ponne och jag lirade ihop. Ja, det, alltså, han, det var ju mer, alltså, grejen är att sista tiden så, eftersom jag var på lån sista året och han var i Leeds, så var det ju liksom, det var inte det att man var i samma omklädning som där och då när jag egentligen tog flytten. Men det är klart att vi hade kontakt, och sen även liksom, under tiden när jag var i Malmö, han, liksom, han syntes ju till där när han hade möjlighet att komma hem, och sen var han ju stöttade på läktaren också vid något tillfälle, om det var när vi mötte Chelsea och sådana grejer sen. Så det är liksom, vi pratade ju mer så liksom när vi träffades om det då. Så vi hann egentligen inte snacka igenom det så mycket då liksom.
Ja, jag förstår. Du, Uwe Rössler har vi ju nämnt lite. Han har ju meriter som spelare i Manchester City. Det är visserligen inte samma City, vill jag ju ändå nämna. Men han har ju även varit tränare i Brentford, Wigan, Leeds, Fleetwood och så vidare. Men, och utöver det så är han ju faktiskt också född och uppväxt i DDR, alltså gamla Östtyskland. Och det får ju ändå beskrivas som en ganska tuff plats att växa upp i. Tycker du att man med den här bakgrunden som spelare, tränare, uppväxt, spelar det honom som tränare på något sätt? Alltså den här, kanske vad man ska kalla tuffheten liksom.
Ja, alltså han var ju hård alltså. Så är det ju.
Men du har ju själv hyllat hans ledarskap, vet jag.
Ja, nej men herregud, det är ju så. Någonstans är det, man ska ha respekt för sin tränare liksom. Och jag menar, det du beskrev innan, det var liksom Ove som var tränare i en av mina finaste perioder i karriären, så det är klart som fasen att jag uppskattar honom och gillar honom och gjorde. Sen är det ju liksom ibland med en hård tränare så hatar man ju honom liksom. Så är det ju. Det är ju någon slags hatkärlek. Hårda träningar, utskällningar inför gruppen eller vad det kan vara liksom, då är man inte, då älskar man ju inte sin tränare i sådana lägen liksom, vem det än är. Men det har säkert påverkat såklart. Alltså han, sen liksom en vinnare, det är ju de flesta man stöter på under, i den här branschen. Liksom det är, alla vill vinna, så är det ju.
Jag vet, det finns någon historia där ni tränar och så börjar det snöa fullständigt och det är kallt och allt möjligt på hybridplanen. Och man hör att spelarna klagar lite på det här vädret medan han bara så här säger någonting i stil men vad förväntar ni er? Det är Sverige och det är december liksom.
Ja, för fan. Jag tror att det var, jag kommer inte exakt ihåg, men jag tror att det var också i en sån period där vi laddade inför Europa, alltså slutspelet. Det kan vara att inför Chelsea eller någonting när vi var tillbaka. Jag tror halva laget fick liksom problem på riktigt med vaderna när vi sprang, för det blev liksom sån snön lagrades under skorna, så vi sprang liksom som ett typ klacksko, så det var helt sjukt alltså. Men mycket ska man vara med om, håller på att säga.
Ja, han har ju också tvingat han har velat, vad var det han gjorde? Men Bengt Safari var ju magsjuk och skulle egentligen inte spela nere i Istanbul, och sen så tvingade han väl, eller inte tvinga, men ja, pushade
han
honom ner till Istanbul.
Han tvingade nog fan honom alltså. Nej, han ville ju såklart inget heller än att spela, men det är fan om han hade något val.
Ja, gick ju rätt bra ändå. Men hur var känslorna när det står klart att han inte skulle få fortsätta med Malmö FF? Hur gick snacket? Alltså det du tänkte själv var lite grann hur det snackades i omklädningsrummet.
Ja, nej men det är, jag kommer knappt ihåg liksom, man släpper och går vidare och sen så är det nästa tränare liksom. Men det är klart att det alltid är en sån känsla, man vet ju inte vad som, hur, det är ju en förändring. Man vet ju aldrig hur en förändring faller ut, om man säger. Så det är väl typ så. Och det har man ju varit med om flera gånger i karriären. Så det är ju en sån grej. Man bygger relationer med en tränare och man går igenom saker tillsammans. Och sen helt plötsligt så är han borta och så kommer in en ny. Så man har blivit liksom, man blir ju härdad som spelare. Man måste bara hantera det och så är det. Lyssnar man på den nya tränaren som kommer in och så är det nya idéer och sånt som man ska anamma så snabbt som möjligt.
Ja. Nog om Uwe, vi är ju faktiskt här för att prata om dig, men, och jag vill gärna fokusera lite på det här med Europa League och kvalen, gruppspelen, för det är ju som jag sa tidigare någonting jag i alla fall har fått uppleva som det bästa i modern tid. Några matcher som poppar upp för mig är slutspelen mot FC Midtjylland där du står för 2 mål vardera i dubbelmötena mot danskarna. Och det leder ju faktiskt till att Malmö spelar i ett gruppspel det här året. Och förutom det så har vi den här avgörande matchen i Istanbul som Erik nämnde innan, när pangar in det här avgörande målet borta som leder till att Malmö FF så småningom tar sig vidare i gruppen till och med. Vilket är ditt favoritminne från den här tiden? Är det någon av de två eller finns det någonting annat som inte har nämnts?
Nej, men alltså Besiktas slår ju högt, alltså det är väl det som jag har sagt också liksom, om någon frågar mig vad som är det största som jag har varit med om i karriären, så får jag ju liksom, då är det ju det som poppar upp. Vi skrev ju historia där nere också, och att vara med och göra avgörande målet för Malmö FF och skriva historia liksom, det är ju otroligt stort, och det är någonting som jag kommer återigen bära med mig resten av livet, kunna se tillbaka sen att man var med och bidrog till det liksom. Så det är ju, det får jag ju svara att det är det.
Hur jobbig var Pepe att möta?
Nej, men det var väl mer, alltså man vet ju vad han är kapabel till, så man lite extra koll över axeln liksom. Så
Ja. Jag får säga det själv. Jag tyckte han var sjukt grisig och har alltid varit det. Ja. Det var fruktansvärt att säga. Men jag tycker mig också ha läst att det här Rosenberg och Antonsson samarbetet funkade ju väldigt bra. Jag fick ju själv uppleva det också såklart. Men, men lite kul fakta som jag vill nämna är ju att när du värvas under sommaren så spelar ni ungefär 1000 minuter ihop. Alltså give or take. Och under dessa minuterna skapar ni tillsammans 16 mål och 9 assist. Det innebär ungefär ett mål eller en assist var 40:e minut i princip. Vad var det som klickade så bra egentligen?
Det är svårt, men det är liksom någonstans så kände man ju, jag kände ju av det direkt, kom jag ihåg liksom, när vi fick chansen att spela ihop träning också liksom. Han är ju också, alltså han är ju en spelare som jag, alltså fan har haft som förebild eller vad säga, alltså en otrolig respekt för honom och att komma in och få möjligheten att spela med honom. Han är ju en vinnare som vi alla vet och en otroligt smart spelare. Liksom när vi spelade ihop så blev ju kemin jävligt bra. Jag ansvarade mer och hade ju mer ansvar att ligga på rulla om man säger, och han gillar att droppa ner några steg och då blev det liksom automatiskt att han har väldigt mycket liksom gav mig, eller liksom tajmingen där var klockren på något sätt. Kemin mellan oss båda. Man har spelat med två anfallare även alltså efter det och innan det också i karriären, där det liksom inte, det är någonstans en fördel i vissa lägen om man klickar bra, men det behöver inte vara det. I detta fallet så var det liksom en perfect match tycker jag, och det säger väl den statistiken också.
När du var som absolut bäst i Malmö FF så pratades ju en del om landslaget. Det har väl varit snack om landslag i perioden när du haft en stark period bakom dig. Hur har det varit? Har snacket varit med dig? Har du haft någon snack liksom, med landslagsledningen den tiden?
Ja, alltså jag har ju varit med i bruttotruppen jag vet inte hur många gånger, men det är liksom under min tid i England i början och sen även i Malmö. Så det har ju varit, alltså den riktiga gången, jag blev ju besviken när jag gick till England, så tycker jag att jag förtjänade chansen efter den galna form jag hade i Allsvenskan, och sen gick till England och fortsatte leverera och månade spelare där och allt det där liksom. Men sen var det väl egentligen på riktigt när jag hade den formen i Europa och de stora matcherna i Malmö liksom. Och då förväntade jag mig att jag skulle bli uttagen. Och jag fick även det till mig liksom att jag skulle bli det. Så det blev ju en riktig käftsmäll när jag inte blev det. För det har ju också såklart varit en dröm att få representera Sverige och ta på sig den tröjan. Och liksom i efterhand när jag ser tillbaka på det så la jag alldeles för mycket energi på det. Och jag tror att det påverkade mig alldeles för mycket. Jag blev besviken helt enkelt och det kom åt mig på ett sätt som det inte borde. Och efter det så har jag egentligen bara tagit det lite mer med en klackspark och inte fokuserat så mycket på det. Återigen, man lär sig med åren lite hur man ska tackla olika saker.
Jag tänker, du har ju en agent i Mackan som också har varit det här, borde ha spelat i landslaget mycket mer än vad han gjorde.
Ja, verkligen, och han hade ju, alltså det var ju lite annan situation för honom om man säger, alltså dels hans karriär har ju flugit, det är ju liksom bara fakta, alltså han har ju varit i större klubbar och på större scener liksom kontinuerligt, men han hade ju mer, det var ju lite mer kanske oflyt med timing med andra namn om man säger för hans del, väldigt stora spelare som han konkurrerade med liksom. I mitt fall så har jag väl ändå känt att jag, i de lägena så har jag känt att jag har kunnat tillföra någonting om man tittar på konkurrensen, och som sagt var framförallt då efter Europasuccén som vi hade och det jag bidrog med där, så hade jag ju liksom, då blev jag jäkligt besviken helt enkelt när jag inte blev uttagen. Så det är klart man ser tillbaka på det och hade hoppats att det hade sett annorlunda ut, men nu är det inte så, så det är bara att gnugga vidare.
Efter då att ni har avslutat 2019 säsongen så får ju Ove Rössle då lämna och inkommer Jon Dahl Tomasson. Och det blir väl ganska snabbt tydligt att han vill spela lite annorlunda och att du hamnar i en annan position än vad du var van vid. Kan du berätta lite grann hur det var när han kom in och du ofta hamnade ute på kanten, som jag minns i alla fall?
Nej, men det, till en början så kändes det jävligt bra, och sen så, som sagt, han satt ut mig på en kant, men vi hade en väldigt bra dialog och han hyllade mig väldigt, alltså vi hade liksom, jag kommer ihåg, han kallade in mig och hyllade min timing i djupled, liksom mina löpningar, att han tyckte att det var av väldigt hög europeisk klass, och då är det ändå liksom, någonstans så känner man ju att det är ändå en gammal, alltså han har tyfsat CV liksom som forward, och när han säger så så känns det ju jävligt bra liksom. Och så var det ju mycket då att jag spelar, om jag utgår på en kant, det är ganska oväsentligt egentligen, jag är forward och jag ska göra det jag är bra på typ. Så det var ju under covid där, och vi körde, det blir liksom väldigt speciellt, men det blir en uttagen försäsong, vi hade mycket internmatcher och det, ja, jag gick väl som tåget, kände jag. Jag gjorde mål och assister på varenda internmatch vi hade, och jag kände att jag hade högerkanten var ju min liksom, medans riktigt fina spelare som Arno Traustason, Sören Riks och andra slogs lite om vänstersidan liksom. Och det var väl egentligen det som var i början, och det kändes skitbra helt enkelt. Och sen har jag för mig, om inte jag är helt snett på det, så mötte vi Mjällby premiären och jag startade, och sen så fick jag en bristning i framsidan i typ 60:e. Så ja, det var väl, ja, det började hacka där sen. Som sagt, jag har inte exakt, men jag tror att det var så i alla fall. Det började väldigt bra och jag var väldigt optimistisk. Men det blev pannkaka liksom, till slut.
Vad var det som ledde till att du blev, för du blev ju utlånad sen till Stabäck och sedermera även till Halmstad. Vad var det som gjorde att du inte kunde stanna kvar i Malmö? Var det speltiden?
Ja, nej, men det var väl lite, alltså som sagt, det började med egentligen där, tror jag, första matchen, om det var Mjällby som jag tror att det var, och jag gick ut skadad, och sen så, det var inte jättelänge, jag var borta med 2 veckor, och sen så var jag in från start mot AIK och kände mig ringrostig, alltså det var liksom, jag gjorde inga bra prestationer, och så helt plötsligt så den här givna platsen som man hade kämpat sig till under försäsongen, den liksom blev mindre och mindre given liksom. Man ska ju komma ihåg, som vi alla vet liksom, i Malmö så vinner man, och det är det viktiga, och det är också väldigt många bra spelare du tävlar mot, så det blev ju liksom en konkurrenssituation som jag hamnade, alltså jag lyckades inte riktigt få flowet, sen har jag väl lärt mig också. Så skulle väl egentligen alla spelare beskriva alltså att man, hur man vill ha det, så vill man ju gärna ha kontinuitet och spela liksom 90 minuter så mycket som möjligt, och det har jag väl liksom, om jag ser tillbaka på min karriär, när jag har fått mina 90 minuter och varit given och spelat, då levererar jag också mål och poäng. I Malmö där i den perioden så blev det mer liksom, det var en inhopp på 5 minuter, 10 minuter, en halvtimme, och sen startar man 60 ut in. Det blev lite ryckigt, och sen helt plötsligt så satt man på läktaren. Jag tappade lite mig själv som spelare också under den perioden, och det var ju senare där då som jag kom i kontakt med Petter och började jobba med den mentala biten, och insåg att jag hade tappat mig själv helt. Jag började liksom, från att jag gjorde det som jag var bra på kanten under den här försäsongen med Jon då när han kom in, till att jag började liksom snegla åt vad gör Sören och Arno och de här som spelar på andra sidan liksom, och komma in i banan mer, vill ha bollen, för att, alltså, jag spelar inte på mina styrkor längre. Och ja, jag tappade mig själv helt och hållet och hamnade på läktaren, och sen så var det ju speltiden då man var ute efter, och då dök Stabäck upp som ett alternativ och gick dit för att spela de här sista matcherna och få minuter helt enkelt. Så var det.
Och sen hade du en säsong i Halmstad där det inte gick jättebra för laget? Ni hade väldigt få insläppta mål, men hade lite svårt att göra mål framåt. Hur var den säsongen?
Ja, nej, vi hade ju 11 försvarare på plan. Nej, det hade vi inte, så ska jag inte säga. Men, nej, men vi var ju, hade vi gjort mer mål det året så hade vi ju liksom varit ett mittellag med tanke på vår stabila defensiv. Det var väl egentligen när det började bra. Jag tror jag gjorde 5 mål de första 10 matcherna. Och sen, ja, sen var det knackigt. Liksom. Vi hade svårt att göra mål som lag och vi kom till chanser, men det blev liksom jag också. Men du vet, när man tappar den här, vad ska jag säga, vi hade för många spelare som tappade formen framför mål, om man säger, på samma gång. Så vi lyckades liksom inte förvalta de här chanserna som när matchen stod och vägde. Och vi hamnade ju ett kval där till slut och lyckades på något sätt åka ur. Så det var en jävligt märklig säsong. Som ja, det är skumt va.
Och sen så hamnade du istället i Värnamo och där gick det ju tvärt emot. Det gick väldigt bra istället. Vad var det som gjorde att dels att du hamnade i Värnamo, men sen också vad det gjorde som gjorde att det gick väldigt bra där istället? Många hyllar ju Kim Hellberg för det arbetet han har gjort. Var det en stor grej kanske? En stor del av det?
Ja, nej, men hur jag hamnade där först och främst var ju tack vare Jonas Tern. Han kom till Metropolen Unnaryd och träffade mig. Unnaryd ska jag tillägga, för ni introducerade med att det är Halland, det är Småland.
Ja, det är Småland,
ja. Ja, eller det är ett gränsfall, men det är, man säger att man är Småland i alla fall. Men det ligger liksom mellan Halmstad och Värnamo, om man säger, på kartan. Och Jonas kom dit och jag var jävligt skeptisk till en början. Liksom. Jag var ju någonstans i ett kritiskt läge där, för jag kände liksom att året i Halmstad blev inte alls som jag tänkt. Jag hade också en fotledsskada som jag drog på mig i typ 23 omgången och drog av ett ledband på insidan som jag kände liksom först och främst var tvungen att få ordning på liksom. Och Jonas kom till Unnaryd då, vi hade ett långt möte. Han hatar inte att prata och det är inte jag heller, så vi vi satt och snackade först och främst om fotboll och sen om allt annat också, men liksom han sålde in projektet i IFK Värnamo på ett sätt som, ja, som mina öron älskade att höra helt enkelt. Det var liksom vi spelar vår fotboll, vi kör offensivt, vi funderar inte så mycket på de andra lagen liksom, utan det är liksom vårt fokus på det vi gör. Och jag vet, jag känner till Värnamo också sen innan, att de har liksom haft en offensiv approach och gillat att spela liksom. Så jag kände väl någonstans att ja, det är, många såg det som en chansning och tänkte att vad fan håller han på med, gå till Värnamo i det läget. Men jag kände väl snarare att jag såg möjligheten, som jag sa i inledningen, att jag är optimist. Väljer att se det från de ljusa sidorna. Och hade liksom Jonas Tern, legend som han är, sitter och beskriver mig som spelare och han vill använda mig och allt sånt. Så då lyssnar man liksom. Så jag litade på hans ord och det tackar jag väldigt mycket för idag, om jag säger så.
Det blev ju inte, du gör ju 20 mål i Allsvenskan och i vanliga fall så borde ju det leda till skytteliga vinnaren. Av någon anledning så har Jeremejeff någon toksäsong också, gör 22 mål. Det måste ju varit lite speciellt alltså, att ha den här. Det måste ju varit lite av en sporre, kan jag tänka mig.
Ja, herregud, det är ju så, det triggar ju en såklart. Man vill ju, det är ju en sån grej i ett delmål i en säsong. Först och främst så var det ju liksom att vi skulle säkra kontraktet i Värnamo och få ett bra slut där. Men det är klart att jag vet ju om att det går ju hand i hand. Om jag fortsätter göra mål så hjälper jag laget. Och för på ett individuellt plan så vinnarskalle som man är, så är det klart att man vill vinna skytteliga. Så det triggade ju en också i det hela. Liksom. Jag tror vi triggade varandra ganska mycket där i speciellt sista omgångarna då det ihop sig.
Ja, jag höll på dig Marcus hela vägen.
fan, där formen talade ju för min del. Hade det varit några matcher till så hade jag gått om honom alltså.
Ja, verkligen. Men du, det här med mötet med Jonas Thern i Unnaryd, du är ju nu på andra sidan jordklotet, långt bort ifrån den här ekan i Bolmen, ja, i Unnaryd då, med, ja, med fiskspöet i handen och så.
Ja.
Och jag får ju känslan av att du samtidigt lever idag och världens coolaste äventyr i Australien med... med allt vad man gör down under, så att säga. Ändå får jag känslan av att det kanske inte finns något bättre ställe än just hemma där utanför Järnaryd, tror jag det heter.
Järnäs.
Järnäs, ja. Så, helt rätt.
Det stämmer. Nej, ja, det var också en sån grej som jag och Jonas diskuterade. Vi var ju grannar där också ett tag. Han hade en stuga där också bredvid oss. Han visste inte det då, men vi var ju väl medvetna om att Jonas Thern bodde där han bodde. Så det var också ett samtalsämne den där dagen i Unnaryd. Nej, men jag är ju hemmakär. Alltså, det är klart, jag älskar att vara där och tillbringa min lediga tid ute på båten och ja, sola, bada och även fiska, som är ett stort intresse jag har. Så det är klart att det är en sån plats för mig som betyder väldigt mycket, verkligen.
Jag kan tänka mig det. Hur är livet i Australien? För det är ju, Sydney är ju ett helt annat ställe.
Ja, verkligen. Nej, det är magiskt, måste jag säga. Så här, i början har jag varit här sen i... Ja, jag vet inte. Jag har varit här några månader liksom och kommit in i det. Men i början var det, är det ju alltid som alltid att man ska få tag på boende. Man ska lösa allting praktiskt och man ska in möbler och möblera och allting. Liksom. Men nu när allt har satt sig och ligan har börjat så känner man ju att... Ja, jag vet inte. Det är få ställen, tror jag, i världen som... eller så få städer som är mer nice än Sydney, tror jag. Det har allt lite, känns det som. Stränder och allt möjligt, mix av allting, så det, nej, men det är jävligt, vi har det bra alltså, så är det.
Men det är ju ändå inte som metropolen Unnaryd.
Nej, det är Unnaryd, det är alltid Unnaryd alltså, men det är bra, så kan man säga. Det är dock är det ju lite för långt, typ. Det är väl nackdelen då om man var på andra sidan jorden, att det är jävligt långt hemifrån alltså.
Ja. Och man kan inte fiska gös heller.
Nej, exakt. Det är väl haj, eller på att säga. Ut och testa fiska här någonting. Vi kan se vad man kan få på kroken. Nej, jag måste göra det. Det har ju som sagt varit mycket annat att få ordning på och utforska. Jag kan säga så här att på Alice lista är det inte fiske som står så högt upp. Så det
är... hon har ju lite att ge igen, eller så här, för rebenarna som har brutna, tänker jag.
Exakt. Det är ju
lite
det.
Kompensation.
Ja, nej, men det får bli ännu framåt.
Ja, men då kan jag fråga, har du följt Malmö under den gångna säsongen något? Eller är det svårt att följa från Australien?
Det är väl det som jag sa, nackdelen med tidsskillnaden som är inkluderad i det. Det är ju jävligt svårt. Det är omöjligt att följa så som jag vill. Jag är ju annars ett otroligt, alltså jag älskar ju allsvenskan. Vad jag än har varit, när jag inte har spelat det själv, så är det ju liksom, man tittar på matcherna och har det liksom och ser fram emot hela tiden. Och här är det ju mitt i nätterna, så det har ju liksom inte gått att följa på ett sånt sätt, utan det är ju highlights och sånt. Men innan jag hamnade här så var jag i Saudi, och då var det ju bättre med tidsskillnaden, så då såg man ju liksom starten då och den fantastiska formen där i början liksom, när Henke kom och Rydström. Men det är klart att man har liksom, man har följt det, men inte liksom i form av att man har kollat varje minut av matcherna liksom.
Så du låg inte uppe i såna 3 timmar och följde guldmatchen mot Elfsborg?
Det gjorde jag dock, ska jag
det
säga.
Okay.
Och det var ju inte, förlåt, alla som brände bengaler och skapade det där stämningen, men det var ju inte jättepopulärt när det redan var sent. Liksom matchen började, jag tror det var 2 här på natten. Så det blev lite utdraget. Men det, liksom, det var ju liksom, man var ju tvungen att se det. Så det blev en sen natt med lite sömn.
Ja. Hade du träning dagen efter också?
Nej, vi var lediga. Så det var ju liksom försvarbart, om man säger så.
Tur det.
Ja.
Vad säger du? Vad säger du om säsongen? Är du imponerad över vad Henke har lyckats implementera på kort tid? Av det du, i alla fall det du har hunnit se.
Ja, nej, men verkligen. Det är ju, det har också varit en väldigt stor omsättning på spelare, liksom. Om man säger från den flygande starten är väl egentligen någonstans det som kan jag tycka är nästan det mest imponerande. Det brukar vara ganska trögstartat och det är mycket nya idéer och sen liksom. Någonstans är det ju det som banade vägen också, för att det höll hela vägen, den starten. Så det är klart att jag är imponerad, och samtidigt är jag inte förvånad, för man har ju sett vad han har gjort med små resurser i både Sirius och Kalmar innan. Liksom. Så att komma till Malmö då, där du har liksom spelare med den individuella skickligheten. Det enda man var orolig för där var väl att det skulle vara mycket videomöten och sånt kanske på hur det tas emot. Men det verkar som att det har tagits emot på ett bra sätt. Så det kommer nog bara bli, eller det är helt övertygad om att det kommer bli bättre och bättre också.
Mm. Du har förhoppningsvis många år kvar av spelarkarriären, men har du funderat någonting över vad du vill göra när du väl avslutar med fotbollen?
Ja, det är ju där man, alltså, som du säger, så hoppas jag att jag har många år kvar. Jag känner mig jäkligt pigg och rapp i kroppen liksom, fortfarande.
Du är faktiskt bara 32.
Ja, nej, men så är det ju. Och ja, nej, jag hoppas jag kan spela många år till. Men nej, jag vet inte. Det är klart man funderar. Någonting som jag känner att jag intresserar mig för och brinner för väldigt mycket nu, det är just det här med att, alltså det mentala, typ, och hjälpa yngre förmågor. Det är väl någonting som jag har tagit till mig också när jag själv har lärt mig de här olika grejerna, hur man ska tackla både med och motgångar under karriären. Så är det väl någonting som skulle kunna vara, alltså som jag verkligen tror på och tror att det finns, alltså det är för lite av det, hjälpen, om man säger, med det mentala för spelare idag. Det skulle kunna vara någonting, kanske. Annars så får man väl se lite att det landar den dagen.
Så är det ju. Det känns som att det som Mackan och Safari och Petter och gör med Full Potential Agency, att det är någonting mer unikt i agentbranschen utifrån vad de berättelserna vi har hört, just med att man jobbar ju med den mentala biten. Petter har väl varit väldigt intresserad just av den biten, om jag förstår det rätt.
Ja, det är verkligen. Mackan har aldrig haft dem bekymrade. Allting rinner av honom som en gås.
Nej, det kan jag inte tänka mig. Det är någonting. Alltså, hans tid i Holland och sådär. Han har ju pratat om det tidigare. Men det är klart att någonting måste jag liksom.
Ja, nej, kanske. Ja. Nej, men det kan väl jag bekräfta egentligen. Bara att det de gör, det är ju någonting jag verkligen tror på också. Liksom. Det är något mer. Det är inte bara att försöker sälja spelare till höger och vänster, utan det är ju ett jävla jobb bakom också liksom, och liksom jobba med de spelarna de har, och det är någonting som jag, ja, det är unikt tycker jag och tror jag i agentbranschen liksom. Så nej, de gör ett sjukt bra jobb alltså.
Ja, Marcus, det här har ju varit ditt liv. Nej, men inte riktigt. Men vi tänkte att vi ska gå vidare till lite fanfrågor som vi har fått in. Och vi har tyvärr fått selektera vissa, men vi kör på. Jag tänker jag kan börja, men vilket är det skönaste målet du har gjort? För det måste ju väl ändå vara när du tystade Besiktas.
Ja, nej, men det är det. Utan tvekan. Absolut.
Mm.
När tror du att Värnamo kommer att kunna etablera sig allsvenskan på lång sikt och utmana om platserna högre upp i tabellen likt det gjorde detta året?
Svår fråga, men alltså det känns som att alltså de har verkligen förutsättningar att göra det. Jag tror att de också liksom nu verkligen med den säsongen de gjorde i år, alltså de skapar sig också ett väldigt bra rykte. Jag tror det blir mer attraktivt för spelare att gå till Värnamo, för de ser liksom att det går väldigt bra för spelarna som är där liksom, och det är en väldigt rolig miljö, det är en utvecklande miljö. De kör sitt race liksom, och det funkar. Så det är liksom nu är det nya arena på gång och jättefina förutsättningar. Så jag hoppas verkligen att de liksom spinner vidare på det här nu och tar den möjligheten de har nu, för det är liksom ganska, jag tror att det är ganska unikt också för en sån klubb att en liten förening som Värnamo tar sig upp och gör det så pass bra. Då har de den möjligheten att verkligen spinna vidare på det nu. Så jag hoppas verkligen att de liksom, ja, att de bygger vidare på detta nu och att man ser dem som etablerade egentligen liksom.
Ja, det får man ändå säga, att Kim Hellberg och hans gäng gjorde det de gjorde med en femteplats är ju någonting annorlunda. Men nu tappar de ju Kim Hellberg. Borde inte det påverka mycket, tänker jag?
Jo, alltså så är det ju. Kim har ju varit en stor del, och det var ju också någonting som du frågade innan jag pratade över med Jonas där liksom, men liksom hela den biten med Kims, alltså att för mig att ha jobbat med Kim, det är någonting som jag kommer ta med mig resten av min karriär med de grejerna jag lärde mig. Liksom. Små grejer vi jobbade på hela tiden liksom, med sån, som verkligen liksom så här, ögonöppnare som man liksom funderar på och kan implementera. Rörelsemönster, små detaljer. Och det är så han har jobbat egentligen med alla lagdelar, och det är också därför Värnamo har varit så svåra för motståndare att scouta, och för det finns så många olika, de har haft liksom flera olika sätt att spela på. Alltså det, han och Rydström är ju inte helt olika, har inte varit helt olika i sitt sätt att spela fotboll, och nu blir det ju en utmaning för dem såklart, men jag tror också att de valde en smart väg att plocka upp Anne som har varit assisterande liksom, att försöka fortsätta på det spåret och inte ta in något helt nytt.
Nej.
Men det är också Värnamo, känns det som, de tar kloka beslut och de kör sin, de har en liksom en identitet, och det är jävligt viktigt för dem att fortsätta på det här, liksom.
Ja, det måste vara väldigt speciellt att ha både Jonas Thern och Simon Thern i samma förening. Jag kan inte tänka mig en grinigare duo egentligen.
Eller hur? Starka åsikter.
Ja, exakt.
Glömmer man bort Jonas Thern lite grann när man pratar om Värnamo? För man, det känns som att det är mest snack om Kim Hellberg, men Jonas Thern är väl ändå kvar?
Ja, men alltså...
Han har varit konstanten i Värnamo under väldigt många år.
Ja, men alltså du ska ju komma ihåg alltså, att om inte Jonas Thern... Alltså om inte Jonas Thern hade varit i IFK Värnamo, som man tittar tillbaka på alla de här åren, så hade inte Värnamo varit där de är idag. Liksom. Så är det ju. Han har betytt så otroligt mycket. Värnamo har Jonas att tacka för mycket. Så är det bara.
I vilken stad du bott i har du trivts bäst i?
Det är ju, alltså så här, Sydney har ju potential till att bli den, så är det ju. Sen är det ju egentligen, om man tittar tillbaka på ställen som jag har bott, så är ju Malmö, där trivdes jag alldeles jäkligt bra och har otroligt fina minnen liksom från den tiden i Malmö. Så den är ju, Malmö är ju där uppe absolut på den listan. Sen var det Manchester, trivdes vi också jäkligt bra i. Leeds lika så egentligen, så jag har väl haft turen ändå och haft varit på bra ställen liksom under karriären. Men om jag ska rangordna det, så är det väl etta etta Malmö, och sen har vi ju då Sydney som jag inte har varit tillräckligt länge, men det finns potential att det går om faktiskt.
Mm. Ja, har du sett Malmö, har du sett världen?
Ja, exakt.
Vem var mest modintresserad i HBK, du eller Magyar?
Oh. På den tiden så var man ju modifierad. Nej, men jag tror nog Magyar kanske. Mm. Ändå. Mm.
Varför blev det så kort? Ja, förlåt.
Ta du den, Erik.
Ja, varför blev det så kort visit i Saudi? Och hur kommer det sig att du hamnade i Australien efter det?
Nej, men det var inte... Jag skrev 1,5 år. Men det var ju så att vi ramlade ur högsta ligan i sista matchen. Hade vi tagit fler poäng i sista omgången än Al-Khalish då, som vi slogs mot, så hade jag haft ett år till automatiskt där ju. Så, alltså, det blev ju helt enkelt situationen med ligan, att de åkte ur i andra ligan, och då var det liksom, då kände jag att i och med att den möjligheten, eller att, ja, att den kontraktet var skrivet som det var skrivet också, så blev det att jag lämnade där helt enkelt. Mm. Och då när Sydney dök upp som ett av alternativen, så var det svårt att säga att jag aldrig sett att vi inte skulle välja det, eller på säga. Nej, men det var ju såklart ett äventyr i kombination med att komma till en klubb här då som jag är nu, som liksom, vi satsar ju för att, alltså, de verkligen gör satsningar nu för att vinna. Och det var ju någonting man vill liksom, i kombination med allt annat då, som det innebär att flytta till Sydney, kändes jäkligt bra och spännande. Så det var väl så då.
Ni leder ju ligan, om inte jag är helt snett på det.
Ja, det stämmer.
Så länge.
Det stämmer.
Med 6 matcher spelade, eller?
5 matcher spelade, så det är, alltså, det är jävligt tajt. Nu möter vi Brisbane i helgen och de har väl 10 och vi har 11 poäng, så det är liksom, det är väl typ 4-5 lag som är ganska jämna så här då i inledningen, men det känns spännande som fasen. Vi är bra, så jag tror att vi kommer verkligen bara räkna med hela vägen i år.
Så den här myten av att fotbollsspelare inte kollar tabellen har du precis breakat?
Ja, nej, men det, alltså, man kollar ju den då och då. Jag kollade den innan det här avsnittet, så jag skulle vara lite förberedd ifall.
Okej.
Okay. Nej, men det är faktiskt så. Ibland kollar man ju, ibland gör man inte så mycket, men ja.
Du, den sista frågan som är väl den bästa hittills är: vem var den bästa, roligaste och mest underbaraste kort- och tv-spelskompisen du har haft?
Jaha, den undrar vem som har skrivit den frågan.
Kan du gissa det?
Ja, det kan jag gissa. Bår han på Kreta nu eller?
Ja, det är han.
Ja. Ja, fy fan. Men då får jag ju svara någon annan då. Nej, jag var fin, Erik, alltså. Det var ju lite så där också att man vann ju alltid. Så frågade honom det om han han kommer att skriva in till podden och säga och dementera det.
Ja, vi har eventuellt honom på gång att han ska vara med. Vi har jagat honom i 2 år nu, så att
jag vet. Erik, han var bra på NHL som vi spelade.
Känns typiskt Sundsvall.
Ja, det
eller Gävle är han väl ifrån?
Ja, det stämmer. Gävle är det.
Bra, det är slutet på vårt hela segment faktiskt, och återigen så vill jag tacka så hemskt mycket från både mig, Erik och Sebastian, men även från MFF-fansen som lyssnar på den här podden. Det har varit ett jätteintressant samtal, det har varit fantastiskt roligt att få prata med dig om egentligen allt ifrån ja, den här ekan i Unaryd till nu då Australien och tv-spel. Så att jag önskar stort lycka till på din fortsatta långa karriär. Och så hörs vi mellan vägarna.